Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Tralala och twiddlydidi som Stefan Borsch sjöng i sin gamla hit Adress Rosenhill från 1900 länge sedan. Och välkomna tillbaka till Room Service och ordinarie program. Det blev ju ett lite spontan Room Service härom veckan när nyheten nådde oss att Bob Kulick inte fanns med oss längre. Och innan dess var vi ju på utflykt. Det är roligt att höra att det är så många av er som tyckte det var roligt. Det betyder ju naturligtvis att jag kommer fortsätta med det framgent när andan faller på och jag känner att nu har jag något annat jag vill prata om. Så att faktiskt igår kväll och tittade på Nightmare on Elm Street del 3 och mindes att jag en gång hade en podd som hette I Alex Soffa som väldigt många vill att jag ska återuppväcka, men det känner jag inte riktigt att jag har ork eller kraft till. Men man kanske kunde inlämna den i Room Service på något sätt, på samma sätt som på utflykt. Men det där är ju, det är sånt där får i framtiden hålla koll på eftersom vi inte ska göra något sånt idag alls. Och inte nästa gång heller, kanske, vad vi vet. Vem vet, jag vet inte. Ni vet mer än jag. Nej, så är det nog inte. Som sagt, väldigt roligt att ni uppskattade på utflykt och det gör att vi kommer att komma tillbaka till det framgent. Vad annars? Jo, men boken är i princip färdigskriven. Det är väl något litet kvar nu bara. Jag har skickat en grej till Carl som han måste pilla med och så ska vi pilla färdigt den. Och sen tror jag faktiskt vi är i princip färdiga. Förbokningarna går bra på Ginsa. Det tackar vi extremt mycket för. Alla ni som inte har förbokat måste inte göra det, men gör gärna det om ni vill. Vi trycker ju ingen jätteupplaga av denna heller, utan den förra tog slut på ett halvår och vi får väl se hur länge denna varar. Förbokningarna går bättre denna gången än förra gången, så ja, bara för dig som sitter där och tänker att här har jag ju 300 kronor som jag inte vet vad jag ska göra med, då har jag ett förslag. Och det kommer i slutet av programmet. Kaffet dricks idag för övrigt i en kopp signerad det eminenta komikerparet från Malmö, Dilan och Moa, som har släppt sin andra säsong tv-serie på SVT Play. För er som inte har sett Dilan och Moa, det är det skämmigaste komediserie jag någonsin har sett och jag älskar varenda sekund. Det är som en skärs eld varje avsnitt och alldeles fenomenalt bra. Så jag tänkte, de hade en t-shirt också men den är vit och jag klär inte i vitt eftersom jag spiller min köttfärssås på vita kläder. Endast, faktiskt. Så jag brydde mig inte om att köpa någon tröja, men en mugg, det passar ju bra eftersom jag gillar muggar. Har ni inte sett Dilan och Moa och ni uppskattar jävligt skruvad humor, så in och titta på dem också. Där har vi nog reklamen för idag. Jag tror vi är lite färdiga med det. Det är tittartävling! Det är nu jävlar. Vänta. Jo, så här är det. Jag gick och köpte mig en Kiss Animal Eyes-skiva. Det är en skiva som kom på 80-talet och innehöll hits som Heavens on Fire. Och den köpte jag på LP, det är alltså de stora skivorna i plast som man inte får in i CD-spelare, märkte jag. Jag köpte en engelsk utgåva av denna och det visade sig att jag hade redan den engelska utgåvan. Jag var rätt övertygad om när jag stod där på skivbörsen och bläddrade att ja, men den engelska, den har jag ju aldrig sett. Den har jag ju inte ens. Passade den inte på att kolla upp i Discogs som jag hade den redan. Så jag köpte den kostade mig en 100-lapp eller någonting i bra skick. Och så kom jag hem och tittade igenom skivsamlingen och där stod ju redan en engelsk sådan. Så då har jag en extra Animal Eyes och den tänkte jag skänka bort till en vinnare. Vinnaren behöver inte göra något stort, utan jag har, och det här har jag har klurat på detta en hel timme, 7 minuter tror jag. Och jag vill ha vykort igen. Jag vet inte om det hörs eller märks, men nu fnissar jag lite. Kommer ni ihåg att jag hade en tävling för ett tag sedan, om jag lottade ut? Ja, jag minns inte vad jag lottade ut, men det var i alla fall jäkligt roligt. Jag tänkte, om jag får in ett enda vykort så ska jag skratta en hel timme. Och det kom ju en hel hög. Så denna gången vill jag ha vykort och denna gången vill jag inte ha era fulaste motiv, utan jag vill ha vykort från era hemkommuner. Så om ni bor i Hofors så vill jag gärna att ni går till turistbyrån och köper ett vykort där med er mest kända dalahäst eller största biten av klippt nagel från Lillbabs i Järvsö eller någonting, whatever. Något lokalt vykort som ni skickar till mig. Och så kommer jag dra en vinnare. Tävlingen, idag är det den 12 juni och det vet jag för att vi firar att det är 46 år sedan Kiss spelade i Flint, Michigan. Det finns bara 3 bilder från den spelningen. Jag hoppas det läcker ut lite fler idag på en Facebook-sida. De hade loggan på sidan av scenen och ja, Kiss 1974, ni hör ju själv, man får ju nageltrång av lycka av att tänka på det. Men det är den 12 juni idag och jag tänkte som så att jag låter tävlingen vara aktiv i typ till nästa avsnitt. Men jag tänker vara riktigt nogsam här, jag ska skriva upp vad jag säger nu för det här kommer jag glömma sen. 10 juli, det minns vi ju alla det datumet, för det är ju då spelar Kiss på Jersey Stadium, Roosevelt Stadium i Jersey i 1976. 10 i 7 skriver jag. Det är sista dagen att skicka, så kommer det något vykort den 11 eller 12 så är ni också med, jag är inte så hård och det blir ändå inte förrän i nästa poddavsnitt som jag drar någon vinnare. Men skicka ett vykort från er hemkommun. Fint eller fult bestämmer ni själva, men det ska helst framgå att det här är Gällivare sockerlagsfabrik eller någonting annat spännande. Gud vad jag hoppas att, alltså, jag säger som jag brukar, jag förväntar mig inte att det kommer så många, men om det kommer några stycken, ja, jävlar vad roligt vi ska ha. Det här kan bli hur bra som helst. Och i prispotten då så ligger där en Kiss Animal Eyes engelsk utgåva på Vertigo i bra skick. Och jag kanske gör så, om det kommer väldigt många vykort, alltså över 2, så kanske jag skickar ut, jag har ett par av de här jäkla tatueringarna kvar som jag sålde innan. Jag kanske skickar ut en sån också, bara för att jag tycker det är roligt att ni lyssnar. För det hör jag, och det hoppas jag har sagt så att ni kommer ihåg det. Speaking of which, dagens avsnitt kom till för några dagar sedan. Jag var i smygehuk. Nu tror ni jag skämtar. Det är det minsta jag gör. Jag var i smygehuk. Det är alltså Sveriges sydligaste punkt. Hade precis varit ute på den här sydligaste punkten och tittat på när några klentrogna barn kastade sten i vattnet och gick upp till glasskiosken igen när det kom ett pling i telefonen på Messenger. Det var från en kille som säkert vill vara anonym, men jag tänker kalla honom för Björn, för han heter det. Och han skrev som följer. Men, nu är det väl ändå dags för en djuplodande podd om Alive 2. Inte bara för att det är en topp 5-platta för mig, den japanska förlagan, förvirringen om vad som är live och inte, bortfallna låtar och de feltryckta omslagen, de läckta ofärdiga studiospåren, det målade blodet på jeansbild, mittuppslaget, tatueringarna eller bristen på dem och så vidare och så vidare. Om du redan har gjort den här podden så ber jag om ursäkt och går och gömmer mig för något år framåt. Då är det ju som med mig som med många andra att det gäller ju som med hundvalpar att fånga dem när de är små så att de blir som mest knapriga. Och ja, när han skrev så tänkte jag att ja, det är ju roligt. Det var länge sedan jag gjorde en riktigt vintage Kiss-podd på det sättet. Alive 2. Och där finns ju grejer att prata om. För många här år sedan skrev jag ju en grej för Kiss Army Sweden till exempel. Och jag gillar ju verkligen att prata om Kiss. Och det är ju dessutom en spännande tid. Så det skrev jag att ja, men då är det väl kanske dags att det är det. Och så höll han med och så sa han det där var enkelt. Jag måste komma med fler önskningar. Men vi ska ju inte ropa given gris i hästen här. Utan nu får vi ju vara tacksamma att jag hörsammade denna modesta begäran. Det är ju faktiskt inte... Det är ju inte så att det går någon nöd på antalet önskemål, får jag säga. Ni är väldigt duktiga på att skicka in. Och det är ju det. När rätt människa skickar in rätt idé vid rätt tidpunkt, det vill säga en glassbar i smygehuk, så blir det så. Jag har faktiskt inte släppt tanken på Alive 2 sen den dagen där i... med glassen. Jag har ju mest tänkt på glassen för den tog ju slut som vanligt. Men ja. Nej, så att Alive 2 tänkte jag vi ska grotta ner oss i. Och nu har jag ju då varit extremt förutsägbar. Vänta, jag ska ha kex också. Helvete. Det gick sönder. Förlåt, det gick i sönder. Vi är i Skåne nu. Ja. Nu har jag gjort så här. Jag har tagit fram Alive 2. Min LP. Jag hade bara en utgåva. Jag trodde jag hade några stycken. Jag hade bara en amerikansk. Den har jag tagit fram. Så det vill jag att ni gör också nu. För alltså, ska vi göra det här, ska vi göra det tillsammans. Och vi ska göra det. Det är Mys och det är Kiss 1977. Det blir liksom inte bättre. Så jag väntar. Om ni tar fram er Kiss Alive 2. Så ska jag bara precis äta upp mina fan smulor. Överallt smulor. När jag var liten. Ja, jag har druckit kaffe sedan jag var typ 8. Och när jag var liten så hade jag typ 8 sockerbitar i kaffet. Och sen började jag doppa kex i kaffet. Kex, det heter kex och inget annat. I kaffet. Och då hade man, tog man 2 kex och lite smör emellan och sådär. Och då kunde man till slut skippa ha sockerbitarna i kaffet. Och det var ju bra. Så då har jag inte haft socker i kaffet sedan 12 års åldern i alla fall. Eller sånt. 13 kanske. Men det här med kex i kaffe, det är ju... Det är ju som att äta änglar. Man tar 2 Brago-kex och så en kopp med riktigt varmt kaffe och så doppar man de 2 kexen. Och så blir de, man tar upp dem precis innan de hinner trilla ner. Och det där är så många nertrillade kex genom åren. Man tar dem precis innan och så in i munnen och så njut av. Det finns inget bättre. Förutom möjligen salami-pizza. Alla hämtar sina skivor nu. Ja, jag kan vänta på det också. Vad roligt. Det är skitkul. Det här är precis som att... Ja, ni fattar. Jag gillar humor. Ja, vits. Förlåt. Fritt stulet ifrån Stefan och Christer. Faktiskt, för många år sedan. Nåväl. Kiss Alive 2. Alltså, var ska vi börja? Ska vi nostalgisera? Vi nostalgiserar först. Innan vi dödar alla illusioner och sånt. Kiss Alive 2 släpps i oktober 77. Och i och med den så har de skapat bandet som de alltid ville se. De började ju redan med Kiss Alive. Där skapade de konserten de önskar att de hade spelat. Eftersom den inte är särskilt live, det är ju mest trummorna på den som är live. Sång och bas och gitarr är ju mer eller mindre tillverkat i studio. Antagligen kanske någon låt också, eftersom de inte spelade Watching You på de giggen som de spelade in till exempel, men de kan ha spelat det på soundcheck. Men i alla fall, när de skapade Kiss Alive så skapade de ju så att när folk gick hem och hade sett Kiss i Providence eller i Asbury Park eller vad de nu hade sett om 1975, så hade de ju en bild i huvudet, allting exploderade och bara, folk var ju överkörda live, men de köpte inga studioskivor. Så skapade de Kiss Alive och då blev det som minnet från konserten. Det blev som en virtuell turnébok på något sätt. En ljudmässig turnébok. Vilket ju är lite roligt eftersom det har ju satt sin prägel på att det var så Kiss lät live. Och att de alltid spelade 80 minuters set och sådär. Fast det tillhörde ovanligheterna ända fram till 1976. 77. Men det var det de gjorde med Kiss Alive. De skapade den här bilden av vem de önskar att de var live. Men de hade ju faktiskt fullt upp med att vara live. Och kunde inte riktigt, samtidigt som de hoppade runt, spottade blod och duckade för bomberna, kunde de ju inte spela på det sättet som de hade önskat. Alive 2 är ju nästa steg. För det första som hände efter Alive var att Destroyer kom. Och då gick de ju in i serietidnings Kiss. Och när de gjorde det så började de pilla med scenshowerna också. För säga vad man vill om de tidiga scenshowerna. De är ju råa och garagiga och smutsiga. Men sen blev det ju show. Sen blev det ju Las Vegas Kiss. Redan från sommaren 76 på Destroyer-turnén i USA. När de hade ett turnerande liten stad som exploderade och raserades i slutet. Gene hade ett eget torn med borgårdstorn. Ace hade en egen rymdplattform, eller sån här månlandskap, kraterlandskap. Och sen så alla väggar och sånt, de exploderade när trumsetet åkte upp i slutet. Det var ju ungefär lika genomtänkt som Alice Coopers Nightmare-turné 75 och så vidare. Det var inte bara musik, utan du hade något att förhålla dig till. Det kommer att hända grejer i vissa låtar, du måste befinna dig på vissa platser i vissa låtar. Så hade ju inte Kiss haft det innan. Och det skulle ju visa sig att detta var något som de alla fyra egentligen hade väldigt svårt att förhålla sig till. Speciellt initialt. Eftersom de i grunden fortfarande var bara fyra New York-snubbar med hygglig musikalisk kompetens. Medans presentationen nu var någonting helt annat. Men det var detta landskapet de gick in i. Och det var det de... Ja, vad ska man säga? De skapade ju en illusion av perfektion. Och den manifesterades på en dubbelvinyl i oktober 1977. Som heter Kiss Alive 2. En illusion av perfektion. Det där är ju ett bra namn på ett kapitel om man någonsin skulle skriva om det i en bok. Det har inte jag gjort, och inte Carl heller. Men om vi tar fram skivan. Framsidan tycker jag fortfarande är onödigt ful faktiskt. Fyra porträttbilder på medlemmarna. Tittar ni noga på Gene så ser ni att han har inte piggarna på sin sminkning. Han pillade lite med sminkningar och även med axelvaddar sånt för att man skulle kunna särskilja olika spelningar här. Den här bilden är från San Diego i augusti 77. Många tror att den är målad och fejkad. Blodet är väl lite förstärkt om ingenting annat. Men Gene såg verkligen ut så på den spelningen. San Diego-gigget 77 var ett extremt varmt gig. Så inte nog med att Kiss hade en massa eldar och skit, utan det var varmt i arenan också. Och efter halva spelningen eller någonting så hade någon varit ute och dränkt Genes hår i vatten. Så bilderna från det gigget är väldigt roliga, för det är inte riktigt det här fluffiga Gene-håret, utan han ser nästan ut att vara kort hår där. Ni kan leta upp, det finns ett tiotal bilder ungefär från konserten. Så, och där ser ni ju då att det här är inget... Det här är inte fake, det är ingen studiotagen bild, utan bilden på Gene är i allra högsta grad från en konsert. Bilden på Peter är ju en fotosession, jag tror på både Paul och Ace också. Ace kanske är live, jag kommer inte ihåg riktigt. Men Gene är från San Diego-gigget, och det var ju även i San Diego de tog bilderna till gatefolden. Så nu öppnar vi. Ja, herre Jesus. Det är väl för fan inte konstigt. Precis som jag brukar säga att jag var 4 år när jag hörde Kiss. Jag hörde dem först och sen såg jag omslaget till Unmasked. Och det är väl inte konstigt att en 4-åring då faller pladask. Det är väl inte konstigt att en människa i mellan 4 och 25 som ser detta första gången faller som en fura. Det fanns ju ingenting 1977 som såg ut så här. Och det är väl naturligt att folk trodde att det här var en autentisk bild från en konsert. För varför skulle det inte vara det? Vad skulle man ha att vinna på att det inte var det? Problemet var att konserterna på Love Gun-turnén, det vill säga de 32 spelningarna de gjorde, för Love Gun-turnén var inte lång, ingen av dem såg ut så här. Det här är eldarna och hissarna uppe och trumsetet uppe och bakfyrverkerierna samtidigt. Och det blev de tvungna att försöka leva upp till från och med Live 2-turnén på hösten 77, men på Love Gun-turnén var det ingen låt på hela spelningen som såg ut så här. Denna fotosessionen ägde ju då runt på förmiddagen eller tidig eftermiddag eller någonting. Och de åkte upp och ner där några gånger. Det finns ju ett par outtakes. Bland annat finns det ju, kommer ni ihåg, en poster man kunde köpa. Vad hette de som sålde den? Var det Zip eller något sånt i gamla OK-tidningar? De hade en bild, Gene med blodet från Hammersmith 76. Och de hade en bild på Gene i Destroyer-dräkten från Glitterbakgrunden 76. Och så hade de en Alive 2 gatefold, fast tidigare bild för att elden hade inte hunnit lika långt upp, trumsetet hade inte hunnit lika långt upp och Genes vingar verkade vara lila. Det där var ju en reflektion såklart, men de såg ut att vara lila. Men det räcker att titta på denna bilden för att fatta. Det fanns, samtidigt så är det ju antagligen så att hade de tagit denna showen med sig och till Europa och Australien och så vidare och gjort det där de borde ha gjort när de slog igenom något så in i helsike, så kanske de hade kunnat existera i originalsättning lite längre. Men de gjorde ju misstaget då när de hade släppt denna plattan och gjort den lilla Live 2-turnén som till slut i februari-mars 78, sen gjorde de 5 Japan-gig och sen var det färdigt. Hade de fortsatt mjölka detta så hade det ju antagligen gått lite bättre för dem där, istället för att de då blev ett band som helt plötsligt inte såg ut så här och inte spelade live och spelade in soloskivor istället då, av varierande kvalitet. Men nu skiter vi nu. Nu tittar vi på den här och vi tittar på att allting är så fantastiskt bra. Bilden är lite suddig. Och det bidrar ju bara till att datera den, att ge den här lite mystiska känslan. För hade den varit knivskarp i HD med alla krumelurer och konturer, då hade vi även sett kanske lite skavanker och sånt. Men just nu är den bara helt perfekt. Vi kan ju läsa dessutom bara längst ner till vänster. Recorded live at the LA Forum. Vi återkommer till det, kan vi väl säga. Om en liten stund. Baksidan, samma bilder som på framsidan och låttitlarna och mycket mer än så. Är det inte så mycket att säga. Det är väl att inte säga om själva konvolutet. Det är ju gatefolden vi vill åt. Det är ju den som är alltihop. Snygga inner sleeves, publik på ena sidan, skivorna på andra sidan. Boken som medföljer The Evolution of Kiss. Väldigt strategisk. Man får lite bilder från 73 på varje medlem, 74 varje medlem. De har daterat dem lite lustigt, tror jag. Men det är inget vi behöver gå in på, utan vi kan bara skratta lite åt att de går till mittuppslaget. Så ser ni en bild, en stor bild på mittuppslaget som är på hela bandet. Och ni ser Gene, Ace och Paul, och sen ser ni ett mikrofonstativ där. Men om ni tittar på mikrofonstativet vid bastrumman så ser ni även Pauls gitarrhuvud sticker fram där. Eftersom det var där man beskar bilden, för Peter kommer då inte från samma bild som denna. En sån liten rolig grej som ingen såg, eftersom det där gitarrhuvudet faktiskt smälter ganska bra in på bastrumman. Men när man ser det så kan man aldrig ha det osett, kan jag säga. Vad har vi mer? Vi har några bilder. Det här är... Ja, de är faktiskt rätt daterade allihopa. Det är nyårsafton 73 och det där är... Ace från 74, 75. Och det här är ju sånt man kan prata om länge. Eftersom jag alltid daterade att 74 hade Kiss vissa dräkter, Hotter than Hell-dräkterna. 75 hade de Dress to Kill-dräkterna. 76 hade de Destroyer-dräkterna. Det där med att det inte var riktigt från datum till datum, eller från att de bytte dräkt på nyårsafton, det fattar jag ju inte riktigt. Så det här med att de hade Destroyer-dräkt, eller att de hade Alive-dräkterna på Destroyer-turnén i Europa, är ju jättekonstigt. Men det var ju konstigt för mig när jag var liten, för sen lärde man sig ju det. Det lustiga är att det fortfarande än idag är folk som blir helt, oh, what is this? Why are they spelling Detroit Rock City here on the Super 8-film from Stockholm when they have the Alive-dräkterna på sig? I have never seen this and I have been a Kiss fan since 1968, liksom. Vad fan, hur? Ja, det här måste vara fake. Och jag fattar om det kommer någon 20-åring som har precis börjat upptäcka bandet och lära sig och kan liksom inte allt, för vem kan det? Men när det kommer någon som skriver att I have been a stort Kiss-fan sen jag var liten då på 30-talet och det här har jag aldrig hört talas om. Hur har du lyckats undgå det? Det är min fråga. Skicka gärna in det på samma vykort som tidigare. Jo, ni vill ju ha adressen till var ni ska skicka vykortet. Det kommer senare. Det ska jag skriva här på min lilla lapp också. På samma lapp som där jag skrev 10 juli. Så har jag med det också. Nåväl. Tatueringarna, ska vi prata om dem? Nej, de är lite glöttiga. De är roliga och jag älskar att man får bonusar med. Men de är lite glöttiga. Men så har vi det lilla merchandisebladet också. Och så är vi glada för det. Där är ju skitsnygga posters. Man kunde köpa turnéboken billigt. $3. Kiss Radio, jag har försökt få tag i den. Där är ju den planschen som jag pratade om innan, eller jo, det är väl typ den Shot Live i Los Angeles Forum. Ja, eller är det San Diego? Men vem bryr sig om det, sådana detaljer? Hålla på med sånt här. Och där, nu det här, nu så. Nu kommer vi tillbaka till något viktigt. För nu har vi gått igenom det roliga och nu har det varit nostalgiskt och det är en fantastisk skiva och låtarna är ju enastående i all sin prakt. Nej, akta tatueringarna för helsike. När jag hade skrivit ihop den här grejen till Kiss Army Sweden, om det var till tidningen eller om det var när de la ut den på nätet, så diskuterade vi den igen lite grann i forumet som fanns då. Kiss Army Swedens forum, detta gamla hederliga forum. Jag hette jag Tolvis där, eller hette jag Alex Bergdahl? Tolvis är ju annars mitt vanligaste forumnamn, om ni ser det namnet dyka upp någonstans. Någon. Och då diskuterar vi någonting där fram och tillbaka. Vi kan ha diskuterat någon låt eller varför någon låt inte spelades och så. Och då var det någon som skrev, Och det här minns jag inte vem det var. Om du lyssnar nu så, och minns detta så... vem är du? Det var någon som skrev: vem fan bryr sig? Lyssna på musiken. Och det finns någonting i det. Absolut. Jag håller med. Jag hör vad du säger. Jag känner delvis för det. För jag har själv blivit tvungen att anamma den biten för att kunna ge mig en band som Pink Floyd och så vidare. Jag har ju lite svårt för det där att bara börja lyssna på ett band, utan om jag bara börjar lyssna på ett band som jag tycker är bra, så måste jag börja samla på allt och alla bootlegs, jag måste lära mig allt och jag har väldigt svårt att bara lyssna på en skiva för skivans skull och inte börja engagera mig. Så jag förstår vad du menar. Samtidigt, aldrig i livet. För är det någonting som är roligt med Kiss, så är det ju att inte bara lyssna på skivan och musiken. För det finns ju så vansinnigt mycket att gräva i. Det är ju mycket tråkigare att gräva i Black Sabbath eller Deep Purple. För det händer inte så jävla mycket. Okej, med Sabbath händer lite grejer. Det var felaktigt. Men med Deep Purple, ja men vad kan man gräva i där? Ja, men de bytte från Blackmore till Tommy Bolin och gjorde sin bästa skiva sen. Ja. Punkt. Ja. Alltså det händer inte så mycket. Medan med Kiss så har vi ju hela tiden här att det är, å ena sidan är det ett rockband och å andra sidan är det ett företag. Och det finns någonting i det som är något så in i helsike spännande. Och därför kan jag inte bara lyssna på musiken. Jag måste få veta mer. Speciellt när vi då börjar titta på vad det är vi lyssnar på. För det är där i hela ekorrens näthinna ligger. Vad är det egentligen vi lyssnar på? När vi läser i Kiss Alive 2, recorded live at the LA Forum. Och så tittar vi på låtlistan på baksidan. Och så var det någon som såg dem på LA Forum. Och så tänker den, om den inte brydde sig mer än att det exploderade. Ah, coolt. Jag var på detta gigget. Eller ett av de spelar tre kvällar, jag såg onsdagen. Och det är säkert där. Den personen har ju då garanterat icke reflekterat över att, vad är det här för jävla låtlista? De körde väl för bövelen varken Hard Luck Woman eller Tomorrow and Tonight eller King of the Nighttime World. Och de öppnade väl inte med Detroit Rock City och I Stole Your Love kom väl inte i slutet innan Beth. Och det är det vi ska prata om nu.
Tack.
Får vi gå till början? Vad i fanken var det smula? Det här borde jag förberett innan. Det är ju... Vi kommer nogsamt. Mer nogsamt än någonting annat jag har gjort. Och gå igenom lite grejer. Men först skulle jag vilja läsa upp ett litet kontrakt. Från Filmways Haider Recording Invoice. Nej, Filmways Wally Haider Recording. De har skickat en invoice. Så här går det när man läser innantill. De berättar här. Den 2 augusti skickar de ett kontrakt och en faktura. Eller ja, faktura är det väl inte, för det är ju inte genomfört än. Till Rocksteady, alltså bolaget som Bill O'Connor hade. Att vi kommer den 25 augusti och sätter upp våra grejer på eftermiddagen klockan 5. Preset, no recording. Och på fredag den 26 augusti så repar Kiss klockan 3 på eftermiddagen. Rehearsal, då spelar vi in. Och sen spelar vi in konserten klockan 9 på kvällen. Lördag den 27, då är det återigen rehearsal klockan 3 på eftermiddagen. Då spelar vi in och på kvällen spelar vi in konserten. Och sen spelar vi in bara in konserten på söndagen den 28. Som ni hör här, de spelar alltså bara, inte bara in konserterna, utan de spelar in, ja, garanterat 2 timmar rehearsals varje dag. Jag kan tänka mig att Kiss går på 9, då gick förbandet på kanske vid 7:30, då var det insläpp 6. Ja, men 3 till 5:30 då, 2,5 timme. Och det var ju under de här soundchecks-tiderna som de spelade in Kiss Alive 2. Att de spelade in konserterna, det må vara hänt. Men det är nästan garanterat ingenting på denna skivan. Jo, en grej, den kommer vi till. Men så såg det ut. Så såg kontraktet ut och Kiss spelade då in 3 konserter och 2 repetitioner. Och så Japan. Det fanns ju planer då på att släppa en skiva som hette Rock'n'Roll Party, inspelad i Tokyo. De spelar 4 kvällar i Tokyo i april.
1970, ska vi säga, vilket år var det?
April. Och då spelar man in de kvällarna för att släppa en platta. De spelar inte in alla, jag tror inte de spelar in sista, den fjärde. De spelar in första och båda giggen den andra. För det var då de blev filmade. Den andra april spelar de 2 konserter samma dag. Och då blev de filmade båda de konserterna. Och så klippte man ihop det till en liten tv-special som sen blev en komplett film också. Och då tänkte de att Japan och exklusiva liveskivor, det var ju redan en grej. För de av er som inte riktigt kommer ihåg det, så Made in Japan med Deep Purple var ju en exklusiv Japan-utgåva. Jag vet inte om det var tänkt som det bara, men de har i alla fall ett helt eget omslag. Och det där med liveskivor var ju aldrig så stort egentligen. Och även efter Kiss så skulle ju Whitesnake komma och släppa en enkel live ifrån, var det också Japan? För sen blev den ju ihopsatt med en annan skiva som blev en dubbel live, som blev Ain't No Love in the Heart of the City. 78 är den första ifrån och 80 är väl den andra skivan ifrån där. Ja, och sen så har de ju då fått Made, vad heter det, Last Concert in Japan med Deep Purple också. Den släpptes ju efter att Tommy Bolin dog, så cashade de in lite där och släppte en väldigt dåligt hopklippt variant av Deep Purples Tokyo-konsert från den 15 december 75. Vilket är en av mina favoritskivor. Inte den skivan, utan den riktiga liveskivan som kom nu bara för några år sedan. Så det här med japanska specialskivor, det var ju en grej. Och speciellt att Japan var en stark marknad. Och deras egna skivor, det var ju billigare att köpa importskivor i Japan. Alltså amerikanska och tyska utgåvor, än vad det var att köpa inhemska skivor. Det är därför man alltid får så mycket grejer med i Japan och så, för att det var tydligen värt det. Som jag har förstått det kan vara fel, men som jag har förstått det var det därför man alltid fick, inte bara då tatueringar, utan en poster och till Kiss Killers fick man väl en påse och ett klistermärke och en handduk och en sängöverkast och farmor. Och det, ja, för att man ska hålla sig till de inhemska produkterna, vilket ju gör att de är coola också. Nu släpptes ju aldrig den här liveskivan. Den färdigställdes, spelades in av Eddie Kramer i Tokyo och färdigställdes. Och sen lades den i malpåse och läckte ut någon gång 2002 eller någonting. På en CD som kallades för Alive 2B eller Lost Alive 2. När den släpptes var vi allihopa lite såna, vad är det här för någonting? Det är ju 40 minuter i toppkvalitet, färdigmixat Kiss live i Japan 77. Men det är ju inte från tv-specialen och så vidare. Och har vi inte hört den här Beth någonstans innan? Jo, det hade vi. Eftersom den Beth är den som är på Alive 2. Och där någonstans kan vi börja gräva. Så nu tänkte jag, nu ska vi nogsamt och hurtigt och friskt gå igenom Kiss Alive 2 här. Från första låten till sista, och så ska vi se vad vi kommer ut i. För jag tycker det här är extremt spännande. Detroit Rock City inledde ju faktiskt spelningar på Alive 2-turnén när de var i Kanada. De hade inte hissarna på alla gigen där bland annat i början. Och den enda gig som finns inspelat är Montreal den 12 juli. Och där öppnar de i Detroit Rock City och I Stole Your Love ligger senare i setlisten. Det finns ju faktiskt, har jag inte den setlisten jag kunde visa er? Jo, det har jag. Vänta, vi tar setlisten här. Tour rehearsal schedule proposed setlist. Jo, den 27 juni, det vill säga bara några dagar innan turnén hade premiär, så repade de denna setlisten som jag nu tänker läsa upp, och då kommer ni att hicka till på en låt och den pratar vi lite kort om efteråt. Detroit Rock City, Take Me, Calling Dr. Love, Hooligan, Love Gun, Firehouse, Got Love for Sale, Christine 16, I Stole Your Love, Shock Me, I Want You, Making Love, God of Thunder, Rock and Roll All Night, Shout It Out Loud, Beth och Black Diamond. Som vi ser så har de ju verkligen puttat bort de flesta av de gamla låtarna från de 3 första skivorna till förmån för de 3 senaste redan innan turnén. Och de repade alltså Got Love for Sale så sent som den 27 juni. Finns vissa som påstår att de hörde den, att de var på premiärgiget och att de hörde den. Och det finns vissa som hävdar att de körde Almost Human på premiärgiget också. Det har aldrig läckt ut en korrekt setlist eller en inspelning eller någonting från de första fyra gigen. Eller fem eller vad det är. Det är väl Montreal är den första inspelningen och den är ju en vecka in. Så vi vet faktiskt inte om det stämmer. Och jag är ledsen, men du får gärna säga till mig att ja, men jag var på plats i Spokane. Jag kommer inte ihåg vad turnépremiären var. Jag var på plats och jag minns att jag hörde den. Ja, men det säger du nu 43 år efteråt. Hade du skrivit det i din dagbok samma dag eller dagen efter? Att fan, bästa med hela kvällen var att min favoritlåt Got Love For Sale var med och ej snubblade i den låten. Då hade jag trott på det på ett helt annat sätt. Men 43-åriga vittnesmål, de väger inte lika tungt i min värld. Och där är faktiskt en på Kissfuck-forumet, FAQ, inte FUCK, som hävdar att han var på premiärgiget att de körde Got Love For Sale. Och jag hoppas att det stämmer. Men jag vet inte det. Men det är kul att de repade den i alla fall. Så sent som den 27 juni. För det ger ju hans historia åtminstone lite pregnans. För är det någonting som har hänt förr så är det att Kiss har spelat låtar på premiärgig som sedan har försvunnit. Det händer ju ända, alltså ända in i nu, tänkte jag säga. Christine 16 på Tiger Stadium 96 till exempel. Och ja, andra sådana roliga låtar. Har vi någonting annat? Och, ja, Take Me är ju med här tidigt också. Den överlevde ju från Rock'n'Roll Over-turnén och är inte med på Alive 2. Men, okej. Okay. Vi har en setlist från 27 juni, vi har 12 juli och där öppnar de med Detroit Rock City. Precis som på Alive 2-skivan. Och det hände, men det hände inte på Love Gun-turnén. Och ytterligare en grej att notera. Nu ska vi bara se här, jag måste ta fram. På Alive 2-turnén så var Detroit Rock City ett av extra nummerna till slut ju. Och gick då fruktansvärt fort. Är det folk som brukar klaga på Animalize Live och Eric Carr-tiden och så vidare att låtarna gick så fort, de har ju inte riktigt lyssnat på hur Kiss egentligen lät 77-79. För Detroit Rock City gick ju fruktansvärt fort på denna turnén och var väldigt slarvig. Så det vi har som första låt här är antagligen en soundcheck-inspelning. För det är inte Detroit Rock City på Alive 2 är inte samma Detroit Rock City som på den här Lost Alive 2. Men tempot är detsamma. Det är lite samma stuk på den. Så antingen är det en soundcheck-inspelning, vilket jag absolut kan tänka mig att det är. Eller så är det ifrån Japan. En av versionerna som inte användes till Lost Alive 2. Jag kommer att kalla den här för Lost Alive 2. För enkelhetens skull. Rock'n'Roll Party heter den ju egentligen. Andra låten då. Nu blir det roliga. King of the Nighttime World. Senast spelad live. Nu ska vi se. När skrotade de den nu då? De körde den på Destroyer-turnén augusti, juli, augusti, september 76. Och sen var det väl inte mer med det va? Sen försvann den igen ur setlisten. Så varför de har valt att inkludera den här, det är ju för att de ska spela, det ska bara vara låtar från de tre senaste skivorna, gissar jag. Men att de inte då tog med Take Me, som ju var andra låt på turnén, det är för mig helt obegripligt. För den dök ju upp sen 1995 när de släppte You Wanted The Best-plattan, så är Take Me med live. Inte från Japan, utan den har ju lite samma ljud som Alive 2, har jag för mig. Det var länge sedan jag lyssnade på den. Det kan absolut vara från soundchecken där i Los Angeles. Men sången på den, You Are The Best, den är ju inspelad 1995. Så att den är ju inte live 77 alls. Men musiken, absolut, det kan vara från samma inspelning som King of the Nighttime World, gissar jag. För King of the Nighttime World spelades inte live på Love Gun-turnén. Och är således ett falsarium och tillverkad på soundcheck, gissar jag. Eftersom den inte spelades in i studio när de gick till den här Capital Theater, när de spelar in B-sidorna, if only, kan jag säga, när de spelar in fjärde sidan. Electric Lady kanske, nej, det är inte Capital Theater. Stånd samma. Tredje låten då, Ladies Room, ja. Där har vi ju någonting. Den lät ju alltid lite speciell. Den hade aldrig det här swagger-grejen. Den spelades både i Japan och i Los Angeles. Men den hade ju aldrig det här swag. Alltså den är lite, lite sexy, för, ja, om ni fattar vad jag menar, på plattan. Men det hade den aldrig live, utan den gick rätt fort live och det passade den aldrig riktigt. Det är inte samma version på Alive 2 som på Lost Alive 2. Så att det kan mycket väl vara ifrån soundcheck eller live också i Los Angeles. Men live håller jag för extremt osannolikt att egentligen någonting är. En sak som verkligen vittnar om att i alla fall Gene har lagt på allt sitt basspel, det är ju att hans basljud på Love Gun-turnén lät ju som Buffalo Farts. Alltså det är ju överdistat, skitdåligt, icke alls baslåtande basljud på den turnén. Och det där är ju, det där vittnar såväl soundboards som publikinspelningar om. Att hans basljud där, det var verkligen oväsen bara. Men det är det inte på Alive 2, utan där låter det som en hyggligt normal bas. Vilket betyder att han antagligen då har spelat om den. Och det låter ju rimligt att han skulle ha gjort det. Make in Love då? Ja, den är ju absolut inte ifrån Los Angeles. För Make in Love i Los Angeles och Love Gun-turnén gick ju fort något så in i helsike. Nej, Alive 2 har grunden från den här, från Japan. Trummorna är samma och delar av sången är samma som i Tokyo. Och även vissa av gitarrerna tror jag. Solot är omgjort och delar av sången är nyinsjungen. Men grunden i Make in Love är inspelad i Tokyo. Sen kommer någonting, och det här är faktiskt det enda på hela skivan som jag tycker låter kommandes från Los Angeles. Och det är när Paul skriker, all right, Love Gun! Får man lyssna på dem, det finns ju en dubbel-LP som heter Sneak Attack som är från, största delen är från den 27 augusti-spelningen i Los Angeles, men två låtar är från den 28. Då hör man i mellansnacket, det har ett visst ljud. Allt mellansnack som Paul skriker och annars på Live 2 är inspelat i studio. Publiken är också inspelad, inte i studio, men publiken är inte från konserterna kan jag säga. Men det här, just det här, All Right Love Gun, har ett litet eko på sig och en lite burkig kvalitet. Om man jämför med när han till exempel presenterar Ace. We got a little surprise for you tonight. We're gonna turn the microphone. Alltså det låter som att han pratar helt utan effekter och så vidare, rakt in i en mic bara. Medan Love Gun låter lite live. Och Love Gun spelades ju såklart inte på turnén i Japan eftersom den kommer från Love Gun-skivan. Logiskt ändå tycker jag. Så inspelningen är gjord på eftermiddagarna eller möjligen live. Jag håller inte det för helt osannolikt, så jag tänker inte vara orimlig på det sättet, men nog undrar jag lite grann. Calling Dr. Love då? Ja, det är också en lite sån specialare. Den spelades ju inte på Rock and Roll Over-turnén, utan Calling Dr. Love togs ju fram som gammal låt till Love Gun-turnén första gången. Och därför är den ju såklart inte med på Japan-gigen, utan den bör ju vara med som soundcheck-inspelning och eller live-inspelning. Christine 16 och Shock Me lika så. Christine 16 kan mycket väl vara live. Grunden, ja, i så fall är det trummorna. Men jag gissar, som jag har sagt, det är väldigt mycket av det här som är skapat när det inte var publik närvarande, för att det blir enklast så, kan man ju säga. Och Shock Me, ja, del av det är ju live eftersom vi nu har film. Alltså gitarrsolot är ju inte hela solot, hans solo varade väl 4,5 eller 5 minuter på turnén. Och det vi har är väl 1,5, knappt 2. Men det finns ju en Super 8-film, eller finns flera från Los Angeles, men det finns en som har läckt ut och som är synkad med ljud från Alive 2 i den mån det gick. Och då synkar faktiskt solot. Så den filmen kan ni titta på YouTube. Jag minns inte om de skrev någonting om det. Det är de här Kiss 8mm films och de skrev någonting om att finally see Ace's solo. Något sånt. Men ni hittar den i alla fall på 8mm film där med synkat ljud. Och då ser man ju, Ace hade ju inte sinnesnärvaro att spela exakt samma gitarrsolo varje kväll eftersom han inte riktigt kom ihåg vad han hade spelat från dag till dag. Vilket gör att det är roligt att kunna härleda att just den delen av just den låten är inspelat den 27 augusti. För det är där som Superåtta-filmen kommer ifrån, har för mig. Sen kommer vi rakt in i Hittepåland igen. Hard Luck Woman, ja, den spelades ju bara live 4-5 gånger i början av Rock'n'Roll-turnén i december 76 och tog sedan bort för tid och evighet. Och denna versionen är inspelad på en av eftermiddagarna. Jag skulle egentligen ha trott att den var inspelad i studio. Men enligt Corky Stasiak så är den inte det. I alla fall har den inte gått ut med det. Corky Stasiak som var engineer för studiolåtarna på fjärde sidan. Och han nämner ju att nästkommande låt som inte heller är spelad live någonsin. Hard Luck Woman är spelad live några gånger, men Tomorrow and Tonight är aldrig spelad live. Punkt. Den har de aldrig haft i en setlist. Och då menar jag alltså på 70-talet. Nu, jag vet att de körde den på någon cruise eller något, men det räknas inte för det har inte släppts på Kiss Alive 2. Men Tomorrow and Tonight spelades in den 13 september 1977 i studion. Samma dag som de spelade in Larger Than Life. Och därför väcker det ju ett par frågetecken eftersom det har länge då, vissa vägrar ju tro på att det är Peter Criss som spelar trummor på Larger Than Life. Men varför skulle han bara spela på Tomorrow and Tonight? Och sen har vi det här med Ace. Är han egentligen med på Tomorrow and Tonight? Eller är det Paul eller Bob som spelar solot? Varför skulle han bara spela en låt? Medan Bob då bevisligen är den som spelar på Larger Than Life. Jag kommer återkomma till de här reflektionerna lite senare. Men jag vill stanna kvar lite här vid just Hard Luck Woman och Tomorrow and Tonight. Eftersom de är de två uppenbara falsarierna. Sen att då King of the Night and World är ett falsarium. Men den var i alla fall spelad live under en turné och så vidare. Jag tänker ofta på att de körde ändå Hooligan på turnén. Och den är inspelad också. För att det finns ju ett konvolut som trycktes innan skivan var helt då, bestämde vilka låtar som skulle vara med. Och på det konvolutet så har vi Take Me, Do You Love Me och Hooligan. Take Me dök ju aldrig upp som vi vet. Den kom i 95 på You Wanted The Best. Do You Love Me släpptes aldrig, men är med på den är med på den här Lost Alive 2. Och Hooligan spelades in och släpptes aldrig. Och då valde man att spela in en ny låt istället. Då, alltså Hard Luck Woman istället. Kanske är det så att Hooligan hade ju en lite ruffig text. Och de kanske kände att det är bättre att vi kör en lite lugnare, lite mer balladig låt. Jag vet inte om det har med det att göra. För jag tycker Hooligan hade passat bättre. Jag älskar verkligen versionen av Hard Luck Woman. Men jag hade hellre hört Hooligan som ju... Det är ju en råare låt att ha efter Shock Me som ju är en riktig urladdning. Och Tomorrow and Tonight var ju ett sätt att försöka skapa en lite hit i slutet av skivan där. Skiva 1 som tar slut med Tomorrow and Tonight. Som ju aldrig spelat live och det är ju Kiss i ett nötskal egentligen. Varför inte ha Do You Love Me där? Det är ju ändå en liten anthem-låt på det sättet. Och den spelades ändå i Japan och så, men nej. Hellre tar vi en låt som aldrig spelas live, vi tänker aldrig spela den heller. Men vi vill ha med den på en liveskiva. Och vi vill att Paul dubbar sig själv 30 gånger i refrängen också så att det låter riktigt live om det. Mm. Nåväl, vi knallar över till skiva 2 och sida 1 och den inleds med I Stole Your Love som ju var inledningslåten på Love Gun-turnén, i alla fall andra halvan av den och framförallt var den inledningslåten i Los Angeles på de tre konserterna. Men den var ju inledningslåt när de åkte ner med hissarna så de drog ju ut introt jasså till den milda grad. Och det gör de ju inte på denna versionen. Utan här är det den nedkortade, snabba 3-minuters versionen som körs. Och jag är övertygad om att den är tillverkad på soundcheck. Att de bara har kört igenom låten ett par gånger där. Och sen har de lagt sång och gitarrsolo i studio. Beth kommer ju från Japan. Om man lyssnar på Lost Alive 2 så hör man exakt samma "Woo, thank you" i slutet. Sånt. Förutom då att de har klippt bort på Alive 2 har de klippt bort "Thank you, Tokyo". Vilket ju är praktiskt eftersom vi då hävdar myten att Beth är inspelad i Los Angeles. Men det är den alltså inte utan är inspelad i Japan. God of Thunder då? Ja. Den gick ju väldigt, väldigt fort i Los Angeles. Lite oklart var den här kommer från. Precis som med Christine 16. Jag kan sträcka mig till att det här faktiskt på något sätt... delvis är en live-låt. Det är inte samma som på Lost Alive 2. Den låter inte alls som den gjorde på den turnén. Så jag tror inte att det är från någon av de andra giggen heller, utan farten på den och faktiskt trumsolot delvis som ju låter lite mer som det han pressade ur sig på augustiturnén. Det har aldrig kommit någon outtake eller något sånt på denna, så att det, ja. Däremot så är ju sången nypålagd så, men det visste vi ju sen innan, det har de gjort med de andra också. Men ja, är det någon låt som är live från Los Angeles så skulle det kunna vara denna. Jag vet inte riktigt, jag tycker inte det känns, nu går vi på känsla och det är ju det farligaste som finns. Jag har inga belägg för det här, så det vill jag ha uttalat. Men jag går på känsla och jag tycker att den har lite, en liten live-känsla över sig. I Want You. Den inspelade i Japan. Och där har vi tre versioner på att lyssna på. Vi har Alive 2 som då är från Alive 2. Sen har vi Lost Alive 2 som är inspelad i Japan. Det är exakt samma version. Och sen har vi Kiss The Box Set 2001. Där det står I Want You inspelad på soundcheck eller något sånt. Men det är också samma version. Verkligen ner till på detaljnivå. Fast de har då suddat ut publikljudet. Det jag gissar är att de faktiskt, alltså, hade vi då inte haft Lost Alive 2 och Japan så hade man ju kunnat tänka, ja men okej, då är det en soundcheck, en sån här rehearsal-inspelning från eftermiddagarna i Los Angeles. Men det är det ju inte, för den här är inspelad i Japan. Så jag undrar om de faktiskt spelar in soundchecks eller en rehearsal i Japan också. Det har jag aldrig fått bekräftat. Det finns ganska mycket dokument utifrån Japan och mycket som bevisar vad de filmade och vilka kameravinklar som är använda och så vidare. Men jag har faktiskt inte lyckats få tag i någonting som stärker att de spelar in några soundchecks. Och därför tänker jag att då har de helt enkelt tagit mastert. Det är ju Kiss vi pratar om, så ingenting är ju vad de säger att det är. Och då har de väl tagit mastern ifrån då Alive 2 eller sådär och bara tagit bort publikloopen. För då får man ju bara bandet. Samtidigt borde ju publiken läckt in lite, tycker man, i mickarna och sådär. En väldigt hemlig version på Kiss The Box Set. Som aldrig har fått sin förklaring. Och den lär väl aldrig få det heller. Shout It Out Loud då. Sista låten på live-delen av skivan. Ja, den är ju inte från Los Angeles. För där spelar de den så jäkla fort. Så att det, Ace hinner inte med liksom. Så att den är... i princip samma på både Alive 2 och Lost Alive 2. Grunden, trummorna och vissa delar av gitarren. Sången är väl nypålagd, men trummorna, alltså ända in i hi-hat-slag och sånt är ju samma. Och vissa delar av gitarren också. Så antagligen är det basen och ja, man har putsat någon gitarr eller spelat om någon eller sådär. Men det, grunden är Japan och så nypålagt till Alive 2. Så där ska vi, kan man sammanfatta det här fort nu då, eftersom jag vet inte om alla antecknar det här. Detroit Rock City, ja, nej, jag tror inte vi gör det. Jag har pratat tillräckligt länge om det här nu. Jag är helt svettig, det är 24 grader varmt här inne. Vi ger oss in i sista sidan. För nu finns det lite att prata om och det här kommer ju lite då i kölvattnet av Bob Kulicks frånfälle också. De fem studiolåtarna på Alive 2, ja, vad har vi på dem egentligen? Jo, vi har ju det här, Ace var inte med, han är bara med på Rocket Ride, sägs det. Vad vet vi egentligen om det här? Vi måste kika lite på detta. Vi har några grejer som vi kan dra lite slutsatser ifrån. Och sen så kan vi fundera lite. Bob Kulick har i alla år hävdat att han spelade på All American Man och Larger Than Life. Han har naturligtvis aldrig nämnt Rocket Ride. Men han har heller aldrig, vad jag vet, eller läst eller hört, nämnt Rockin' in the USA. Och Any Way You Want It har ju inget gitarrsolo. Jag gissar att varken Ace eller Bob är med på den. Jag tror att det är Paul bara, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så här är det. Om vi går till Corky Stasiak då, engineeren, så har vi hans dagbok. Och då berättar han att han spelade in Tomorrow and Tonight och Larger Than Life. Första dagen, den 13 september. Kiss anlände redan dagen innan och repade alla fyra originalmedlemmarna. Tomorrow and Tonight och Larger Than Life är inspelade den 13 september. Rockin' in the USA och Rocket Ride inspelade den 14 september. Anyway You Want It inspelad den 15 och All American Man den 16. Då tänker jag så här. Jag tror att Ace var med fram till och med att hans låt var klar. Och jag tror inte att Bob Kulick spelar på Rockin' in the USA. För det finns faktiskt ingenting som låter som han på den. Alltså det solot, det lilla där är, det kunde ju vem som helst, det kunde ju Paul rivit av om han ville. Utan det skulle inte förvåna mig om det är Paul, och det skulle inte förvåna mig om det är Ace. Det känns som att de var där, tyckte det var lite roligt, Ace tröttnade fort, ungefär så. Och att när de spelade in All American Man den 16, så hade de Bob på plats. Och då la han även Larger Than Life-solot. För jag tror inte, han var ju inte med hela veckan. Han står inte med i dokumenten som finns bevarade och sådär. Utan han är nu inringd i slutet. Vi behöver lite solo. Men vi tar låtarna här från början. Jag börjar med All American Man. Vad har vi att lyssna på? Vi har skivan. Och vi har 5 råmixar. Och det här är ju fräckt. För det här hade jag faktiskt inte tänkt på väldigt många år. Det var återigen den här önskande björnen som hörde av sig som frågade om jag hade de råmixarna. Och så kom på, det har jag faktiskt masterreelen på dem. Så jag satte mig med hörlurar häromdagen och gick igenom varje låt sekund för sekund. Och om det är en sak som råmixarna är, så är det bra. Det jag saknar på de 5... Jag kan väl låta det vara sagt att jag har aldrig brytt mig jättemycket om dem. Jag tycker inte de 5 låtarna på sista sidan är så vansinnigt bra. Jag tycker Rocket Ride är okej. Okay, och jag tycker Rockin' in the USA är rolig. Larger Than Life har jag aldrig tyckt det var en särskilt bra låt. All American Man tycker jag är en throwaway Paul-låt. Och Anyway You Want It tycker jag är en dålig cover. Men därmed inte sagt att jag inte lyssnar. Det är ju Kiss från 77 liksom. Så jag lyssnar ju på det. Men det är inte mina favoritlåtar egentligen. Någon av dem. Mycket på grund av ljudet. För de har verkligen försökt få till någon slags sån här Phil Spector Wall of Sound. Du hör inte skillnad på två. Alltså där är ju 2, ibland fler gitarrer. Men du hör bara en massa ljud liksom. Och är det någonting som råmixarna gör, alltså bevisar, så är det att låtarna kunde låtit bättre. För masterrullen på dem är kristallklar. Och där har du panorerade gitarrer. Du har inget wall of sound-tänk. Du har verkligen... Du hör Pauls gitarr, du hör Ace gitarr. Separerade liksom. Ett rent kanonbra, måste jag säga, ljud. De här låtarna finns ju ute. Har funnits på många sådana här demosamlingar och så vidare. I varierande kvalitet. De flesta av dem kommer ifrån kassetter. Jag inbillar mig att man faktiskt hörde på dem också, men det kan jag inte gå i god för. Ni får lyssna själva på det som finns, om det ligger på YouTube eller vad det nu gör. Men jag tänker gå igenom lite skillnaderna, för där är väldigt mycket skillnader också i låtarna. Och vi börjar med All American Man. Så den har inte så mycket skillnader. Det är ett mycket renare ljud, det är det. Det är uppenbart inte Ace som spelar. Där är små leads hela tiden genom låten på råmixen. Och där är delvis annat gitarrsolo. Och det är lite roligt. Om gitarrsolot, jag har inte räknat takterna, men om gitarrsolot går i 4 takter, så är den fjärde, sista takten, det är ett annorlunda solo som faktiskt låter lite som en Ace-räka. Jag skrev till och med till Carl och sa, har du hört råmixen? Lyssna på detta. Visst fan låter detta som Ace? Nah, det är Bob där är svajaren på solot. Men det där är ju, de sa ju till honom att spela som Ace. För här var det viktigt att illusionen hölls uppe. Så han har väl dratt till med en Ace-räka där liksom. Men annars, i övrigt så är detta låten som faktiskt, som det händer minst i skillnader. Och den är ju då den sista de spelade in den 16 september. Så att det är Bob Kulick på den är ju självklart. Och jag antar att det är då de spelar in solo till Larger Than Life också. Nästa låt på skivan är Rockin' in the USA. Där är flera små leads på gitarrerna som inte är med på Live 2-versionen. Nu pratar jag om råmixarna då. Jag tänker att det är faktiskt, jag tror det är Gene som spelar kompgitarren. Jag tror inte Paul spelar gitarr på den alls. Jag tror detta är verkligen, Gene spelar bas och gitarr. Men man hör ju Paul, definitivt. Man hör ju han sjunga. Det skulle kunna vara Ace som lägger solot eftersom den här då är inspelad samma dag som man spelar in Rocket Ride. Men jag vet inte. Det verkar ju konstigt att de skulle spela in två låtar. Och att då, ja men Ace, nu får du spela in din låt här med Peter och ja, kanske ingen annan. Det kanske bara är Ace som spelar alla gitarrer och basen. Och sen så tar de in Bob Kulick som, ja, det finns ingenting i dokumenten som pekar på att Bob har varit med hela veckan. Och det, man betalar ju studiosessioner per dag. Så jag tror inte att han var där. Däremot kan jag tänka mig att det är Paul, i värsta fall, som har gjort en, försökt göra en liten så, ett litet sol. Det är ju inget märkvärdigt, varken på Romix eller studioskiva. Småleadsen kan ju vara något annat också. Sen har vi Larger Than Life då. Ja, den är då inspelad samtidigt som Tomorrow and Tonight. Det här snacket om att det inte skulle vara Peter. Ja, det tycker och smak. Jag lyssnar och jag hör två grejer. Trumfillen som är de här tadadun, 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 dun, dun. Det är för mig ett typiskt Peter-fill. Han hade ju inte knarkat bort sitt trumspelande ännu. Bara för att de lät rätt så ruffigt live. Då var de ju liksom adrenalinstinna och ofta påverkade Peter och Ace i alla fall. I studio kunde han ju fortfarande cut it. Liksom, om man lyssnar på hela Rock'n'Roll Over och även Love Gun. Det är ju ett sparsmakat trumfill. Och ljudet, det har han inte gjort själv, att det är stort och bombastiskt. Det är ju ett reverb, det är ju en studioeffekt liksom. Det är ju inget han själv har. Så han spelar ju bara trummorna. Och det är ju uppenbarligen han på Tomorrow and Tonight. Och vem skulle det annars vara? Anton Figg fanns ju inte med. Han upptäckte ju Kiss först med Alive 2 och så vidare. Jag vet inte, för mig är det är en icke-fråga. Och speciellt, och det här anser jag är det främsta beviset. Om det är någonting som Paul och Gene, framförallt Gene, har gjort genom åren så är det ju att ha tagit varje chans att slagga att ja, men Peter han kunde ju inte och Ace kunde ju inte och vi fick ta in en spökgitarrist redan på Destroyer och vi fick ta in en extra trummis på Love Gun och lägga percussion då. På titelspåret. Men på alla frågor han har fått om Alive 2 så har han aldrig sagt någonting annat. Nej, men det är Peter. Och varför skulle han inte ta tillfälle i akt när någon då till och med ställer en ledande fråga, är det verkligen Peter som spelar? Varför skulle han inte ta tillfälle i akt om han inte visste att nej, men det är ju Peter. Det är inget att snacka om. Det håller jag som den absolut mest sannolika grejen för att det är Peter som spelar. Plus att det låter som honom, tycker jag. Så det där är för mig en icke-fråga. Där är väldigt mycket roliga grejer med gitarrerna. Väldigt mycket små leads här och där. Små toner här, små toner där. Det är lite, nästan som att Bob han liksom testar sig fram. Om man har fått två timmar på sig att lägga två solo så har de väl plockat låt. Du får spela till det här är låten, du får spela till den. Och sen så har de bara gjort en slaskmix och det är väl det vi lyssnar på, gissar jag. Där är lite mer sång på råmixen också. Gene i slutet lägger till någon liten räka. Vad är det han säger? Too much, too much, too much. Eller något sånt. Inget märkvärdigt alls, men roligt. Och låten gör sig faktiskt väldigt bra när man får det här lite renare ljudet. Alla de här fem låtarna lyfts verkligen av att få det renare ljudet. Rocket Ride nästa då. Ja, den inspelad samma dag som Rockin' in the USA. Och helt plötsligt har vi en helt ren rocklåt. Inga sådana här rymdfejsningseffekter och sånt trams. Utan bara låten rakt av. Man hör skillnader i gitarrerna. Det är självklart Ace som har lagt båda. Jag kan inte tänka mig att Paul har lagt den endaste ton. Han har säkert lagt basen också. Den här Take a Rocket Ride som kommer efter varje Lady Space, you like the way, make me feel inside. Take a Rocket Ride. Inga sådana. Alla de Take a Rocket Ride är borta. De har inte blivit tillagda än. Sen är det en jävligt rolig grej. På 2,50, både på Alive 2-versionen och på råmixen. 2,50 in så händer något. Det är nog en dålig punch in, eller så är det dålig klippt mellan två versioner. För att det är någon, alltså när man väl lyssnar i hörlurar så hör man att det flyter inte. Alltså trumspelet efter solot, eller vad det nu är, jag tror det är efter gitarrsolot, så det flyter inte, utan man hickar till där. Och när man väl har hört det på 2,50 kan man aldrig ohöra det igen. Så om ni inte vill höra det så bryr er inte. Men jag tyckte det var jätteroligt och lyssnade fram och tillbaka. Så det låter exakt likadant på råmixen som på studioskivan. Och det är någonting, det är en dålig punch, eller inte punch in, jo men det kanske är det det är, men det är någonting där som är dåligt, att en millisekund för mycket eller för lite är bortklippt. Det fanns ju inga Pro Logic Tools då, utan man klippte väl i banden när man klippte, och han missade dem liksom bara så där tillräckligt mycket för att det ska låta som att man hickar till när man lyssnar på det. Jätteroligt. Och på 3,44, jag har skrivit upp det här, ja, lite noggrann är jag. 3,44 så håller gitarren ut en ton, och då hör man när andra gitarren stänger av. Jag tror man gör det på studioversionen också, men det här var på råmixen som jag har antecknat. 3,44 så hör man något sånt, du vet, när man, du vet, vem vet du, micken eller puffskyddet. Ja, man hör i alla fall när andra gitarren stänger av. Också jätteroligt att lyssna på. 3,44 in. Och sista låten då, inspelad den 15, det sa vi var på den. Bara så vi får då rätt datum här, jag tycker ändå det är ganska viktigt. Ja, Any Way You Want It, den 15. Paul och Gene hör man på sången och Peter på trummorna. Jag tror inte Ace är med, han åkte nog hem efter Rocket Ride. Och där är ju inget ord om, det är en rätt dålig cover. Jag tycker det är en rätt tradig låt till att börja med, men den låter väldigt mycket bättre i råmixen. Mycket renare, inget eko på varken sång eller verser, alltså refräng eller verser, eller, och inte det här storvulna, tramsiga ljudet, utan det låter som en rocklåt. Och gitarrerna är verkligen separerade. Men vi får en bonusgrej på denna. För på studioskivan så tonar låten ut way it will be, dun, 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 och så ringer det ut. På råmixen får vi ett avslag. Och det tycker jag är skoj. Det är en liten bonus för oss som gillar bootlegs. Jag glömde nämna det att i slutet av Rockin' in the USA, när den har slutat, så hör man också, då hör man lite skratt. Och någon fånig kommentar. Jag har inte lyckats utröna, det ligger djupt begravt. Men man hör det i alla fall, och det också. Det är lite roligt så. Men på det hela taget, nästa gång jag ska lyssna på de här fem låtarna, ska jag lyssna på råmixen. Jag hade glömt hur bra de var. Eller hur bra det lät när det lät som på riktigt istället för grötigt. Jag är faktiskt lite osäker på varför de valde att göra som de gjorde med den sidan, varför de inte lät den vara renare. Men det var väl, någon hade väl någon idé, ja men vi gör en Phil Spector-grej av det ska vara Wall of Sound, det ska vara en ljudmassa, eftersom liveskivan är ju en ljudmassa på det sättet, men till och med där är det ju renare. Eller mer separerat och så. Oklart faktiskt. För min del i alla fall. Alive 2, ja. Herregud, jag var väl... Vad kan jag ha varit när jag fick den? 7, kanske. Jag är född 77, det var 84. Jag fick Lick It Up i julklapp 83. Då fick jag Alive 2 i julklapp 84, ja. Då var jag 7 år gammal. Fast jag fick den på Närlundagatan. Nej, då har jag nog inte fått. Då kan jag fått den i födelsedagspresent. När jag fyllde 7 kanske. För vi flyttade den sommaren sen. Jag skulle börja första klass. Jag tror för mig det var den som. Ja, det spelar ju ingen roll. Vad skiter inte ni i det? Men då fick jag ju den här. Det var en Hollandpress. Inga extra grejer. Men det behövdes ju inte. Det behövdes ju inga extra grejer. När man fick Alive 2. För att. Gatefolden är ju allting, och när man väl spelar musiken så oslagbart. Det är ju, om jag ska vara helt ärlig, så är detta liveskivan jag lyssnar mest på av de tre som jag tycker är kanon, Alive 1, 2 och 3. Jag gillar ju Alive 1, men det finns, den är ju lite mer konsert, och då lyssnar jag faktiskt hellre på en bootleg. Jag lyssnar hellre på Kiss Live från Long Beach eller något. 75 och får 70 minuter av hur de lät. Även om jag naturligtvis har extrema nostalgikänslor för Kiss Alive också. Men Alive 2, det är ju det här, som jag sa, illusionen av perfektion. Och den på något sätt, den manifesterar hela den tiden. Jag gjorde väl ett avsnitt om sommaren 78 där jag blandade in Halloween och lite så. Alltså, det finns något väldigt fint och något väldigt sorgligt över den här Kiss Love Gun-tid, för att det är deras absoluta 70-talstopp och det kunde bara gå åt helvete sen. Om man tittar på scenen, det var ju en unik i sitt slag. Visa mig ett enda annat band 77 som turnerar runt med en sån scen. Det fanns liksom inte på kartan. Det var Alice Cooper var den som kom närmast, men det här Genesis, men de hade en ljusrig, där hände ju ingenting. Yes hade väl någon slags roterande In the Round 79 och de hade några upplösbara grejer 74, men nej, det finns något magiskt över denna, över bilderna. Det finns en hel del Super 8-filmer som inte har läckt ut. Jag har lagt alldeles för mycket pengar på detta och det är jag inte beredd att berätta hur mycket jag har lagt. Men det finns liksom från Portland och Seattle och så i augusti, alltså precis i samband med när de spelade in Alive 2. Så finns det 20 minuter från ett ställe, 20 minuter från ett annat ställe, överförda i HD-kvalitet, synkade med soundboard-ljud från olika spelningar. Och det ger en känsla av att vara med om något fullständigt unikt. De blåste undan det redan till hösten, redan till Alive 2-turnén, för då tog de bort Take Me, Low In, King of the Nighttime World, som de ju hade med på Alive 2. De tog bort Hooligan och la in Let Me Go Rock and Roll, den korta versionen, 2,5-minutsversionen, och det var ju ett snedsteg, något så kom och hjälp mig att ladda. Jag har ju aldrig tyckt den låten gör sig så vansinnigt bra, mer än möjligen 74 som avslutningslåt. Och att lägga in den i mitten av ett låtsätt i den här korta 2,5-minutsversionen är så jäkla poänglöst. Speciellt när de stal Hooligarna som stal en Peter Criss sjungen låt för en meningslös rockdräpa som dessutom går alldeles för fort. För då har det enda den låten har, och som den hade 74-75, det är ju svänget. Den har ju inget att sjunga med i och så vidare. Jag har aldrig förstått varför den har överlevt in i våra dagar. Men det svänget försvann ju helt när den kokainstinne trummisen liksom spelade i 180 och Ace, han hade ju ingen aning om hur han skulle sätta det solot, så det han hittade på där, det var ju bara trams. Så redan till Alive 2, det de gjorde på Alive 2-turnén då från november fram till april, eller ja, fram till mars, för jag vet inte om de gjorde det i Japan, det var ju att de faktiskt försökte återskapa gatefold-bildens magi. Det finns en Super 8-film från Buffalo 78 i januari där vi får se när trummorna åker upp i slutet, och då bränner de faktiskt av rätt mycket eld och krut där som de inte gjorde på sommaren 77. Så där gör de en ärlig ansats i alla fall. Sen har vi ju den magiska tv-filmade konserten från Largo på Peter Criss födelsedag den 20 december 77. De släppte väl en halvtimme eller 50 minuter eller något sånt som en bonusdisk i Kissology. Men den var ju sönderkontrasterad med bilden och det var inte hela konserten och så vidare. Så den var ju bara att slänga igen. Men den finns ju ute 85 minuter, komplett pro-shot, absolut kristallklar bildkvalitet. En liten timecode nere i rutan, men den överlever man lätt när bandet ser så jävla cool ut. Och där kommer man verkligen nära denna scenen. Man kommer nära det. Houston, säg vad man vill om Houston-kvällarna då, de två som finns första och andra september. Men det är ju filmat för skärmarna, så det är ju mest närbilder. De är ju inte filmade för en konsert eller tv-upplevelse. Jag är ju tacksam att de finns, för det är ju två kompletta Love Gun-spelningar, såklart. Men Largo 77 är filmad för tv, den är filmad av NBC, eller vilka är CBS? Nej, CBS var väl ingen tv-kanal. Filmade för Dick Clarks tv-show där de körde två låtar, ett hopklipp av Shout Out Loud, Rock All Night. Men det är filmat för tv, det vill säga man försöker fånga scenen. Och därför är den fullständigt unik och helt jäkla underbar att glo på. Man kommer, det är så pass, på den här oklippta masterkopian så är det så pass fin kvalitet så man ser liksom detaljer som man inte ser på, oftast inte ser på andra tv-filmer, utan det, man ser liksom den här mattan på scenen när den krusar sig lite. Ja, det är sådana grejer, eller tungan på ormen när den vibrerar av ljud, av ljudvolymen. Det är jäkligt coolt. Och det finns ju en magi, alltså nu sitter ju inte här och slägar Alive 2-turnén, det är ju en magisk turné det är med, men de pikade, alltså när tonerna rang ut den 5 september på andra kvällen i Fort Worth, så var det någonting som gick förlorat. Och de hittade inte tillbaks till det med originalsättningen, utan de var tvungna att kicka ut Peter för det. I mitt tycke. De pikar där i augusti 77. Och sen släpper de en konsert, Illusion av perfektion. Nu har jag sagt det tillräckligt många gånger. På LP, och folk bara, det här är inte sant så bra det är. Och så fick de, många fick uppleva det i USA. Att de fick den här skivan i julklapp och så gick de och såg dem i Providence eller Detroit eller något sånt. I januari, februari. Och istället för att mjölka detta, ja så kom och hjälp mig. Så säger de, nej, nu har vi gjort vårt arbete. Nu är det dags för oss att njuta av frukterna. Och där och då grävde de i sin egen grav. Tänk om Kiss hade kommit till Europa på sommaren 78. Efter Kiss Meets the Phantom. Sådär, augusti, september, oktober. Europa-turné. Prägat in Alive 2-turnén på Hovet. Som precis hade fått börja ha konserter igen efter The Beatles framfart. Eller på Skandinavium. Och, ja, gjort en minivariant av det på Falconer i Köpenhamn. Tänk foto. Jag vet inte hur många av er som har varit på Falconer-teatret, men det är inget stort ställe. Men Kiss spelade 76 och 84. Där går väl in 3,5, kanske 4 000 personer. Och så tänk Love Gun-scenen där inne. Och det är ju inte konstigare än att de faktiskt körde den i... De körde ju en variant av Love Gun-scenen redan i Japan 77. På våren, för det var ju där de fick den nya scenen med de här stora trapporna och så vidare. Och de prägade de ju in i Castle Hall i Osaka. Vad heter de här? Kosai Nenkin Hall. Nej, det är i Tokyo. Jaja, i Osaka och i Fukuoka och allt det. Där prägade de ju in den här stora scenen och loggan fick nästan stå på golvet och sånt. Tänk att ha gjort det på Olympen i Lund. Trapporna hade ju gått rakt upp i taket. Det hade varit så jäkla häftigt. Men istället så satt de hemma och gjorde annat. Tappade en karriär. Det var synd. Jag tittar lite, jag har LP-skivan framför mig. Tittar lite här på baksidan den sista gången innan jag stänger av för idag. Speciellt Ace-bilden finns det något riktigt jävla magiskt kring. Han har ju som en liten gloria runt sig. Det är ju en backlight såklart, men... Tänk ändå Kiss från 77. Tokyo-gigget. Och så Houston-giggen. Alltså vi... Tänk vilken lyx vi har som Kiss-fans. Att det är så många som är så engagerade. Att de rotar fram allt det här. Om man är intresserad av Black Sabbath. Då ska jag börja få räkna upp samtliga kompletta 70-talsfilmer med Black Sabbath. Som man som fan kan titta på när man vill se något fint med Black Sabbath. Jag börjar. Nummer 1. Bryssel, oktober 1970. 60 minuter filmat för belgisk tv. Ja, det var det. Det är allt som finns komplett pro-shot med Black Sabbath ute. Det finns lite inne. Largo 76 finns ju enligt alla rykte. Och det finns ifrån Fresno väl. Den här har släppt ut en låt. Det finns 4 låtar, eller 5 ifrån Santa Monica. För det gick till Don Kershaw. Men de har inte de här arkivisterna som har grävt i tv-arkiv i alla år. Eller i alla fall, de hade inte det då. Idag finns det ju, och har funnits folk som är jätteintresserade. Men inte på samma nivå. Ska vi ta och räkna upp alla Super 8-filmerna med Black Sabbath? Nej, vi tar med Deep Purple. Det är en av 70-talets största band. Ja, då ska vi se. Vad har vi med Deep Purple? Ja, det är fan inte mycket kan jag säga. Och så går man in på Kiss 8mm Films. De har ju, allt de har släppt ut är sånt de har synkat själva, och det är väl i princip allt som finns ute. Sen finns det ju, jag kan ju, ja, en vacker dag så kan ju någon hyra in sig i min lägenhet för en modest peng. För vi kan nog bränna av en 6-7 timmar film som inte är ute. Och det är inte upp till mig. Jag vill inte skryta om det, men det finns liksom inte så mycket annat för mig att samla på idag. Så det här är vad jag lägger pengarna på. Och jag skulle gissa att jag kan bränna av 6, nästan 7 timmar film med Kiss från 74 till 80 som ingen har sett. Med Deep Purple finns det ingenting i princip. Och det finns framförallt ingen som engagerar sig i det. Jag har släppt ut, jag har en superåtafilm från Houston 76. Det är Tommy Bolin Purple som är mitt favorit Purple. Jag har läckt ut den på min YouTube-kanal. I hopp om att någon ska se och höra. Kan inte någon leta upp? Är det någon som har något? Överför, släng upp. Jag lånar rullarna, vi synkar det. Finns ingenting. Finns en film från Japan 75, antagligen Fukuoka. Men det är omöjligt att se, för kvaliteten är ju... Ja, det är ju som att någon har suttit i Gävle och filmat av en dik i Sollefteå liksom. Var är de filmerna? Varför är det ingen som engagerar sig? Så vi som gillar Kiss, vi har det så jäkla väl förspänt ändå. Vi kan alltså gå in och titta på kompletta tv-filmade konserter från januari 75 och framåt. Vi har folk som har lagt ner liv och kniv på att hitta de här grejerna. Ibland har de hållit dem för sig själva och som har läckt ut till slut ändå. Alltså, vilken lyx! Och just allt det där pikar på sommaren 77. Jag tänker att 13 år stått någonstans i Portland, Oregon. Stått med en poster i näven. Och tänkte, det ska bli kul att se Kiss, jag har aldrig sett dem. Och sen så bara exploderar arenan. Jag tycker faktiskt de har fångat det på Live 2. Live eller studio eller Japan eller vad de nu vill. Jag tycker de har fångat det. Jag tycker att de tre sidorna på Kiss Alive 2, de fångar det. Det tycker jag. Oh well, nu är jag genomsvett här, så nu tycker jag att vi får ta och lägga på. Det var roligt att prata med er, precis som vanligt. Adressen, ja, glöm nu inte bort tittartävlingen för den som ville ha Kiss Animal Eyes på LP, en engelsk utgåva som jag köpte dubbelt. Så att den kan man vinna om man skickar ett vykort från sin kommun, Hofors eller Ulricehamn eller Örnsköldsvik eller var ni nu bor. Något roligt vykort från er kommun, och så skriver ni naturligtvis er egen adress på. Förstår du ingen adress kan jag inte skicka skivan någonstans. Ja, ni får skicka vykort ändå om ni inte vill ha skivan. Skicka så många vykort ni vill. Skickas till, och nu läser jag på min allra finaste skånska. Alex Bergdahl. Det är jag. Norra Stenboxgatan 44. 25443 Helsingborg. Endast fysiska vykort räknas. Inga e-mail och inga Facebook Messenger eller annat. Utan det är endast fysiska pappersvykort som jag vill ha här hemma. Och jag kommer naturligtvis, om det kommer några, så ska jag lägga ut en bild på. Jag gör ett liten sån collage och lägger ut på Facebook. Ni får gärna kalla mig glöttig och tramsig om ni vill. Men om jag inte hade varit det så hade ni inte haft någon podd att lyssna på. Men i alla fall inte med mig. Ni hade haft många andra naturligtvis. Det finns ju jättemånga poddar. Men jag hade inte haft någon podd. Och ja, utan trams får man ingen glass. Som vi brukar säga i branschen. Tack så mycket för att ni har lyssnat som vanligt. Tack så mycket för att ni uppskattade på utflykt. Vi åker iväg flera gånger. Tack för orden om Bob-podden. Det var ingen podd i det ordets bemärkelse, utan det blev mer... Ja, det kommer tankar när folk lämnar oss. Det kommer tankar när folk lever också, men de är lite gladare och lättare att ta med i vanliga avsnitt. Men... Av olika anledningar så har jag haft anledning att fördjupa mig i det där med frånfälle och död under våren. Så det blev någon slags manifestation av det. Nu så är det semestertid och snart, och om en vecka så är det midsommar. Och ja, jag önskar er alla allt gott. Ta hand om varandra, krama varandra, var snälla mot varandra, speciellt på internet. Har ni något snällt att säga så säg det. Har ni inget snällt eller något dumt att säga, håll det för er själva. För det är ingen som vill höra. Det blir bäst så. Kiss Alive 2. Herregud. Ja, vilken skiva. Nästa gång så... Jag kanske har varit i havet, men jag kommer inte att vara där när jag spelar in. Antagligen. Men ändå, för syns skull och för hörs skull, så ses vi kanske i havet. God afton.